Vi talade igår om att döden är något som drabbar oss alla, allt liv, och det finns inga undantag. Förintelse, det finns ingenting bortom döden, är en tanke människor bär på. Eller att man får ett nytt liv, en ny chans här i livet, reinkarnationen, en annan tanke. Många sänker sig i döden som ett slags hemfärd direkt till himlen. Och vi säger ju också ibland att den och den har gått hem. Det finns något bortom döden. Nu säger den heliga skrift att alla inte bara dör utan alla uppstår också. Alla ställs inför Gud. Det kan vara en obehaglig tanke för många, men så säger skriften. Uppståndelsen är ju då ämnet för den här föreläsningen. Och då är det naturligtvis något som väldigt många tvivlar på. Eller har väldigt vaga föreställningar om. Att komma hem till Gud, själens frigörelse från kroppen och sen direkt till Gud, det går an för många människor. Det är enkelt. Men vad tar uppståndelsen vägen då? Varför behöver vi tala om uppståndelsen? Visserligen talas det i våra trosbekännelser om saken. I den nicenska, jag förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Och i apostolikum, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Det är kyrkans lära. Men konkretionen bakom de här uttrycken är ju ofta mycket obegriplig. Och värre blir det ju när man översätter konkret köttets uppståndelse. Resurrectio carnis. Och då är det väldigt konkret. På grekiska blir det anastasis sarkos, det är samma sak, det är det konkreta. Den döda kroppen uppstår. Något lättare är det kanske när den ena trosbekännelsen, den nicenska, säger anastasis nekron, det är dödas uppståndelse. Då behöver man inte föreställa sig den förgängliga kroppen, utan man kan tala liksom allmänt om det döda. På latin, resurrectio mortuorum. Det är ju så här att inte alla tror på eller uppståndelsen. Det är klart, om man inte har någon tro på någon gud, så är det ju meningslöst att ha tro på uppståndelsen. Och många människor i sitt enfall säger så här: jag har aldrig sett någon död stå upp från de döda. Därför kan jag inte tro. Man måste alltså ha en erfarenhet av uppståndelsen för att kunna tro. Men då är det ingen tro. Då är det ju kunskap. I Nya testamentet finns alltså en konkret uppståndelsetro. Jag återkommer till det, olika texter, grundtexter som man brukar hänvisa till är första Korintherbrevets 15 kapitel, verserna 35-51. Lukas evangeliet 24 kapitel, 36-43. Och Johannes 20 kapitel, 19-29. Tre grundläggande texter. Utgångspunkten för den kristna tron överhuvudtaget när det gäller uppståndelsen, det är ju det som hände med Jesus själv. Det som hände med honom, det var något alldeles nytt och unikt. Man hade inga referenser bakåt i tiden till en liknande händelse. Och därför är det väl så att hela vår kristna tro bygger på en alldeles unik händelse. Och utan tro på detta så hade inte kristendomen existerat. möjligen som en liten sekt, en utväxt på judendomen. Ungefär som det fortfarande i Irak finns några hundra mandéer kvar. En religion som fanns för 2000 år sedan. En slags synkretistisk religion med judiska och en del Mellanöstern religioners inslag. Och där kommer jag naturligtvis att ägna stor intresse åt Jesu uppståndelse, eftersom vi är beroende av den. Och det är den grundläggande. Så problemet är att Jesu uppståndelse var unik. Och frågan blir då hur den relateras till din egen uppståndelse. Som vi tror på. En mycket komplex tro. Att ett fullt liv måste ha en kropp, det försökte jag övertyga om igår med hjälp av skriften. Och det är också viktigt när det gäller Jesu uppståndelse. Hans kropp blev inte kvar i graven. Den tomma graven är för många historiskt kritiska människor liksom det enda man kan hänga upp uppståndelsen på. Jag tycker det är lika viktigt i det sammanhanget att tänka på identitetsfrågan. Identiteten mellan människan Jesus och den uppståndne Kristus, det är personen. Och inte som Rudolf Bultmann och många andra teologer efter honom har sagt, att identiteten mellan den historiske Jesus och trons Kristus är budskapet. Inte personen, det är ointressant. Och det är att gå riktigt vilse. Kontinuiteten alltså är personen Jesus, inte kerygmat, budskapet om Jesus. Man tvekar alltså att tala om den uppståndne Jesus, för det är ohistoriskt. Det skulle i så fall ha ägt rum utanför den historiska verklighet som är vår vardag. Så kontinuiteten måste finnas, och då lägger man den i kerygmat, i budskapet. Då går man utanom problemet. Varför ska man tala om kontinuitet? Jo, det är man medveten om. För talar man inte om kontinuitet så löper man den doketiska risken. Det är doketism. Den historiska grunden försvinner om man släpper Jesu budskap som historiskt. Alltså måste tron på något sätt länkas till något i historien. Och det är för mig nödvändigt med länken mellan Jesus från Nazaret och den uppståndne Herren Kristus som vi bekänner. Det är intressant om man tar en sådan enkel text då som Lukas 24 som jag hänvisade till. Sista kapitlet i Lukas evangeliet. Vi tror att identitetsfrågan uppkommer ju med Rudolf Bultmann. Tyvärr är det så att Lukas var snart 2000 år före. Det är nämligen typiskt att i detta avslutande kapitel är identitetsfrågan den avgörande. Igenkännandet av Jesus är ju en mycket viktig punkt, Lukas 24:30. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Det var inte alls kerygmat som Jesus predikade där vid måltiden, utan det var hans person. Hans sätt att välsigna Gud och måltiden som de kände igen honom på, personen. I vers 37-43 handlar det enbart just om identiteten som prövas. Det är jag, står det i vers 39. Se på mina händer och mina fötter. Det är jag och ingen annan. Identiteten är klar. Känn på mig, se på mig. En ande har inte kött och ben. Det kan ni se att jag har. Och han visade dem sina händer och fötter. Den äldsta kyrkan såg det här problemet och kommenterade det. Och det har här just bärighet på vårt eget uppståndelsetänkande. Identiteten mellan den människan Jesus och den uppståndne Kristus. Identiteten mellan mig, dödliga människa, vars kropp läggs i graven och som en gång ska uppstå på den yttersta dagen. Identiteten finns där i personen, inte i något annat. Man kan säga så här när det gäller terminologin, att den är lite oklar i det grekiska språket när det talas om uppståndelse. Man kan tala om att väcka upp ur en sömn, uppväckelse på svenska. Eller man kan använda ordet resa upp, och det är det ord som Nya testamentet har som favoritord, egeiro. Och då vill jag säga så här, att när nu talar om uppståndelsen ur biblisk synpunkt, ur biblisk perspektiv, så rör vi alltså vid det hemlighetsfullaste som vi inte kan mäta med historiekritiska metoder. Och terminologin säger oss ingenting speciellt. Om vi använder begreppet uppväcka, någon blir uppväckt från det döda, så kommer ju termen utifrån bilden av en sovande människa som väcks upp. Använder man favorituttrycket egeiro, så tänker man snarare på någon som ligger och som reses upp. Det beror på vilken bild man använder när man ska tala om uppväckelsen. I det här sammanhanget så, som jag sagt alldeles nyss, det finns inga mänskliga erfarenheter som man kan hänvisa till. Ibland talar man om nära döden upplevelser. Då talar man inte om uppståndelsen. Utan nära döden uppståndelsen säger egentligen bara en sak. Döden är inte slutet. Något annat säger icke nära döden upplevelser. Det är icke slut. Och de som har varit med om sådana erfarenheter har väldigt olika uppfattningar om vad de såg, vad de hörde, vad de erfor. Det gäller att inte dra för stora växlar på det. Men en sak är klar. Det visar. Döden är inte slutet. Jag föredrar när det gäller de här texterna eller termerna att använda begreppet uppstå istället för uppväcka. Och det är ju så också Nya testamentets terminologi ligger närmast detta. Att uppståndelse är att resa någon som ligger slagen. Reses upp. Så att uppväckelsen leder ibland tanken till de här tre uppväckelsehistorierna som finns i evangelierna. Jairi dotter, den 12-åriga flickan, väcktes upp ur sömnen, liksom dödens sömn. I Markus evangeliet 5:22. Det andra exemplet är änkans son i Nain. Lukas 7:12. Jesus stannar båren och säger till den här unge mannen: res dig, stå upp. Och det tredje exemplet är ju Lazarus i Johannes evangeliets 11:e kapitel. Alla dessa tre återvänder till samma liv som de hade dött ifrån. Och på sätt och vis är det lättare då att använda begreppet uppväcka, i varje fall i det svenska språket. Men uppstå från det döda med egeiro, det används just om Jesu uppståndelse. Och alla människors uppståndelse från yttersta dagen. Nu är det viktigt att se förhållandet mellan Jesu egen uppståndelse och det dödas uppståndelse från yttersta dagen. Och för att illustrera lite grann av hur det såg ut i den tid Jesus verkade, så ska jag ta fram som belysande exempel Johannes evangeliets 11 kapitel, där Jesus samtalar med Marta, Lazarus syster. Det är Johannes evangeliets 11 kapitel. Det är inte Maria som är den intressanta personen här, utan det är Marta. Och det som är viktigt är det att se, vad är det Marta tror om uppståndelsen och Jesus? Jo, hon säger att hon tror på Jesus. Det 11 kapitlet, 22 versen. Jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Alltså Jesus blir henne trodd av Marta. Hon tänker inte så som Jesus tänkte, att Lazarus skulle gå ut ur graven. Hon tror att Jesus är Messias i vers 22. Det är dock en gräns mellan att tro på Jesus som Messias och att uppväcka en död efter 4 dagar. Det andra som är viktigt är vers 24. Hon trodde på den yttersta dagen, att alla döda ska uppstå. Jag vet att han ska uppstå, Lazarus alltså, vid uppståndelsen på den sista dagen. Det var en allmän tro bland judarna. Det var bara sadduceerna som inte trodde på det. I den judiska adertombönen, benediktionen som varje troende jude läser, så står det i den andra bönen: du, o Herre, är mäktig i evighet, ty du ger liv åt de döda. Så Martas tro är en allmän uppståndelsetro. Och vidare tror hon i vers 27 att han är herkomenos, den som kommer, den kommande, han som ska ta hand om allt i sluttiden. Vers 27: ja Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen. Så långt sträckte sig Martas tro. En normal judisk tro. Och då kan vi ju förstå det oerhörda som händer när Jesus kallar ut Lazarus ur graven. Man kanske framförallt då det Jesus sen säger i det här välkända orden i vers 25: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Om detta är precis så som Jesus formulerade sig i den historiska situationen, det är i alla fall Johannes sätt att presentera det hela. Men det måste ha varit fullständigt obegripligt för Marta och för en vanlig normal jude. Egentligen ska man dela upp det här, den här versen, i 2 påståenden. 2 ego-eimi-satser. Jag är uppståndelsen. Jag är livet. Och det är det som Jesus alltså tar fram som en bekännelse. Att uppståndelsen kommer att ske genom Jesus Kristus. Och att den uppståndelsen kan ske redan nu på ett sätt. Livet är Jesus. Det föds genom anden, som Jesus undervisade Nikodemus om i det 3:e kapitlet, 16:e vers. Den som tror på sonen ska inte gå under utan ha evigt liv. Det var alltså en normal judens tro. Och varför jag tar fram det här så noga, det är att en poäng i uppståndelseberättelsen är att det kom fullständigt överraskande. Ingen hade tänkt sig att Jesus på 3:e dagen skulle stå upp i graven. Och det är en väldigt viktig historisk poäng för oss. Jag återkommer till det. Marta hade alltså förstått vem Jesus var på ett sätt. Han var Messias, han som skulle komma. Hon bekänner sig till Jesus. Men det är klart att hon förstod ju inte vad Jesus egentligen talade om. Jesu egen uppståndelse kunde ingen tänka på förrän den hade skett som en total överraskning. Nu ska jag vilja titta lite grann på hur uppståndelsetanken lever före Jesus. För jag kan inte se det annat än så att Gud arbetar med sitt folk genom århundradena fram till Jesu framträdande. Vilket betyder alltså att förutsättningarna för att förstå vem Jesus är, vad han utför och vad som ska ske, det växer sakta fram. Det är inte så att uppståndelsetanken ren och klar omedelbart ramlar ner i Gamla testamentet. Det är en lång utvecklingshistoria. Vi ska bara beröra vissa punkter av det för att se att när tiden är fullbordad, då finns förutsättningen där. I de äldsta texterna i Gamla testamentet talas det därför mycket vagt om det som finns efter döden, och det var jag inne på igår. Man hade egentligen inte något större hopp vad som fanns i och bortom dödsriket. Man såg döden som slutet på det verkliga livet. Och döden var ju inte totalt utplånande, det nämnde jag ju också igår. En mer skugglik tillvaro. Och bland de där som vistades i dödsriket fanns ju profeten Samuel, nämnde jag också, som hade smort kung David till konung. Och kung Saul, som var rädd för fienderna, manade en spåkvinnan att frammana Samuel, och han kom. Och Saul frågar: hur ser han ut? Då svarar kvinnan: det är en gammal man som stiger upp höjd i en kåpa. Och han säger lite vredgat till Saul, eller till spåkvinnan: varför har du stört min ro? Han är alltså död, men är skugglig liv. Men han vet någonting ändå, och han kan ge ett ord till kung Saul. Så man kan säga det att så tidigt så finns det inte egentligen någon tanke på uppståndelse i den här meningen vi tror på. Men det börjar sakta växa fram. 700-talet före Kristus, profeten Hosea, det sjätte kapitlet. Och den första, andra versen. Ja, i sin nöd skall de söka mig. Kom, låt oss vända om till Herren. Han har sårat oss. Han ska också hela oss. Han har slagit oss. Han ska också förbinda oss. Han skall om 2 dagar åter göra oss friska. Ja, på 3:e dagen skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför honom. Det här kan tolkas helt inom detta jordelivets ram. Och det är kollektivet, folket, som profeten i synnerhet talar om. Men här finns en begynnelse. Och det är den begynnelsen Jesus tar kontakt med. Han citerar det här Jesusordet i samband med att han beskriver något av sin uppståndelse. Samma tema finns också i Jonas bok, hur man nu ska datera den boken. Jonas, som inte accepterade Guds uppdrag, hamnar i en kaotisk situation, kastas under stormen i vattnet, bilden för kaosmakten, slukas upp av en stor fisk. Och så ber han, och det är en ganska fantastisk fin psalm som finns i Jonas bok. En underbar psalm egentligen, om räddning. Ännu inte uppståndelse i vår mening, men på väg. Han ropar från dödsrikets buk: Gud, du hörde min röst. Du förde min själ upp ur graven, Herre min Gud. Och fisken spottade ut Jonas till liv. Och den bilden använder också Jesus i de berömda orden om att människosonen ska vara i dödsriket, men på tredje dagen ska han uppstå igen. Till liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, säger Jesus, skall människosonen vara i jordens inre, dess hjärta, i 3 dagar och 3 nätter. Matteus 12:40. Gamla testamentet är ju ibland i sina traditioner svåra att datera. Och därför kan man inte riktigt säga vad, när Jesaja-apokalypsen kommit till, kapitlen 24-27 i Jesaja-boken. Men där börjar konkretionen till uppståndelsetanken växa fram. Profeten talar som så ofta om kollektivet folket Israel. Och Israels återupprättande, det är som en uppståndelse ur graven. Det är som ett moderliv som ska låta det döda gå fram till nytt liv. Jesaja 26:19. Mina döda må få liv igen. Mina dödas kroppar må återstå upp. Konkretionen kommer. Vakna upp och jubla, ni som ligger i graven. Ty din dag är en ljusets dag. Och jorden ska ge tillbaka det avsomnade. Daggen är alltså den klassiska bilden för livet, den livgivande fuktigheten som finns där på morgonen under torkperioden och räddar växtligheten. Så här kommer då grundtankarna till en konkret tro på uppståndelsen sakta fram. Var vi befinner oss i tiden, det kan jag inte säga exakt. Men nu talar man om dem i jorden vilande som vaknar upp och stiger upp ur sina gravar. Man väntar alltså, som det står i kapitlet före, Jesaja 25, den 8:e versen. Han skall för alltid göra döden om intet. Och Herren skall avtorka tårarna från alla ansikten. Och skall ta bort sitt folks vanära överallt på jorden. Ty så har Herren talat. Också i den här för kristen tro så avgörande texten i Jesajas 53 kapitel om när Herrens lidande tjänare, så är det inte bara död, inte bara plåga, ställföreträdande lidande, utan mot slutet så talas det om ett nytt livs möjligheter. Han skall få se avkomlingar och länge leva. Men den mest klassiska av alla texter och mest konkreta av alla har vi naturligtvis Hesekiel, profeten. Kapitel 37. En fantastisk konkret historia. Jag ska läsa några stycken ur den. Hesekiels 37 kapitel. Det är det förtorkade benens dal. Herrens ande kommer över Hesekiel. Han kommer till en dal där det ligger en mängd förtorkade ben. Och så säger då anden till honom, du människobarn, kan väl dessa ben återbli levande? Jag svarade, herre du vet det. Profetera över dessa ben och säg till dem, ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren till dessa ben. Jag ska låta ande komma in i er så att ni åter blir levande. Jag ska fästa senor vid er och låta kött växa på er och övertäcka er med hud. Och ge er ande så att ni åter blir levande. Och ni ska erfara att jag är Herren. Och när han profeterar så börjar det röra på sig i benhögen. Det rasslar och så vidare. Här har vi någonting av den ortodoxa judiska, ska jag säga, tanken att det är så viktigt att bevara det dödas ben. deras sätt att ordna begravning och sådant har mycket med det här tanken att göra, identiteten, benen och uppståndelsemänniskan. Så Herren kan öppna gravarna och hämta fram sitt folk i Hesekias budskap. Det är klart att det här är en bild för Guds folkets återupprättande. Men samtidigt är ju bilden ett tecken på hur man börjar tänka konkret på en uppståndelsemöjlighet. Och det sista exemplet, då kommer vi mycket nära vår egen tid, eller Jesu tid, det är Danielsboken. För första gången så står det nästan alldeles kristallklart vad det är frågan om. Det är Daniels bok, 12:e kapitel och 2:a vers. En profetia om om ändens tid, sluttiden för mänskligheten, så heter det. Och många av dem som sover i mullen ska vakna upp, somliga till evigt liv och somliga till vanära och evig skam. Och alldeles i tiden före Jesus eller samtida, i den apokryfa judiska litteraturen, har kroppens konkreta uppståndelse blivit en självklarhet. Det berättas i 2 Makkabeerbokens 7:e kapitel om den där modern som hade 7 söner. Och när den syriske konungen ville tvinga Israels folk att äta svinkött, så vägrade de. Och började avrätta den första sonen, den andra sonen. Man frågade modern, ska du inte säga till dem, dina söner, att äta svinköttet? Nej, vi kan inte överge Guds lag, säger hon. Och när den tredje kommer så säger soldaterna, räck ut tungan, ska vi hugga av den? Och då svarar han, mina lemmar har jag fått som gåva av himlen. För hans lagars skull, Mose lags skull, avstår jag dem gärna. Och av honom hoppas jag få dem tillbaka igen. Det är en typisk judisk uppståndelsetro, konkret på Jesu tid. Man kan väl säga då att för judendomen i stort så var det ju alltså mycket klart. Alla döda uppstår. Varje själ är oförgänglig. Men så småningom är det blott det goda som övergår till en annan kropp. De onda kommer att få sitt straff. Och det sammanhänger ju med ersättningstanken som är så viktig i den judiska religionen. Sadduceerna vägrar. Själarna ska förgås liksom kroppen. Diasporajudarna som var i kontakt med filosofin i den hellenistiska världen talade gärna om själens odödlighet. Men för en juden på Jesu tid är den personliga frälsningen förutsätter tron på den kroppsliga uppståndelsen. Men det tar en stund innan det här riktigt tränger igenom i litteraturen. Så sådana apokryfiska böcker som Jesus Syraks bok, Judit, Tobit, 1 Makkabeerboken talar aldrig om uppståndelsen. Utan talar om att de döda är i Sheol, ett uselt liv. Men alla israeliter, säger de skriftlärde på Jesu tid, träder fram ur sina gravar för att njuta av det saligas rike, härlighetsriket. Mot bakgrunden av fariseernas och den allmänna judiska tron på uppståndelsen så finner vi ju inte några egentliga diskussioner mellan Jesus och fariseerna. Om uppståndelsen. Det andra ting man talar om. Däremot så har vi ett exempel på hur han debatterar med sadduceerna. Och det är ju välbekant ställe. Men jag tar upp det därför att det visar något om hur han tänkte fortsättningen på uppståndelsen. I Lukas 20:e kapitel och verserna 27 och följande. Så försökte sadduceerna driva med Jesus, göra honom löjlig. Med den här, det här exemplet att en kvinna vars man dog tidigt. Hon skulle ju då gifta om sig med, om det fanns en broder, och det fanns det. Och det fanns 7 stycken till och med. Och den ene brodern efter den andra råkade dö. Och då ställer sig det senare den försmädliga frågan. Vem ska nu ha denna hustru på andra sidan uppståndelsen? Om man nu tror på uppståndelsen. Och då är det viktigt att veta att saduséerna trodde ju inte på den heliga skrift mer än de 5 Moseböckerna. Så Jesus måste alltså, för att övertyga dem om sanningen i uppståndelsen, hitta ett bibelställe i de 5 Moseböckerna. Och det måste alltså inte ha varit så enkelt. Men som ni ser av den här historien, så säger Jesus med citat från Guds presentation av sig själv i den brinnande busken: jag är Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda utan för levande. Och så går han in på då att problemet är ju inte så märkvärdigt, därför att här på jorden behöver man äktenskap. Därför att man behöver ju få barnalstring, eftersom döden härskar här på jorden. Men de som har fått del i den tillkommande världen, säger Jesus, gifter sig inte, därför att det behövs ingen barnalstring i den himmelska världen. Den är man så som isangeloi, som änglarna. Det är rätt intressant att Jesus här alltså avvisar helt den mycket vanliga judiska tanken att efter döden i uppståndelselivet så har man alla finesser, allt det fina som finns i detta livet med sig in i himlen. Man har många barn, goda hustrur, och man har mycket roligt och så vidare. Man sitter under sitt fikonträd och allt vad det är. Och det är rätt intressant att se att de här tankarna har tagits över av muslimerna ganska starkt. Därför är den som dör i det heliga kriget kommer inte bara till himlen, utan får ju många hustrur, många barn och lever ett underbart paradisiskt liv. Allt sådant har Jesus avvisat. Men nu kommer vi själv till själva uppståndelsetanken. Vi måste liksom reda ut det här. Alltså, vad hände med Jesus egentligen i uppståndelsen? Eftersom vår uppståndelse är beroende av hans uppståndelse. Och det är klart att man kan säga, som många har gjort i bibelforskningen, att alla de här uppståndelseberättelserna som tycks vara lite gå i vartannat och detaljerna är väldigt olika, det är legender, det är ohistoriskt material. Och det är naturligtvis enkelt att säga så. Och det finns naturligtvis saker och ting som gör att man kan säga det, kanske det snarare är så att händelsen var så oerhört dramatisk, oväntad, att skådespelarna på denna scenen blev förvirrade. Och det återspeglas i texterna. Man möter Jesus på olika situationer. Det hela liksom går inte logiskt ihop. För man befinner sig också på en hemlighetsfull mark mellan historia och det transcendentala. Men det finns faktiskt en hel del detaljer i de här uppståndelsetraditionerna i evangelierna som kan knappast ha hittats på, om man ska vara rent historiskt vetenskaplig. Och det är så här att jämför man dem med andra, ska vi säga, hjältesagor från samtiden i den hellenistiska världen eller i någon judisk apokryfisk skrift, så är det väldigt positiva beskrivningar av allting. I de här traditionerna, i uppståndelsetraditionerna, så har man intresse för att framställa lärjungarna och kvinnorna som ganska förvirrade. De vet inte riktigt vad som händer. De tror inte med en gång fastän de ser. De går och kontrollerar saker och ting. Jag har väldigt svårt att undvika att säga det, att alla de här bibelvetenskaparna som kallar alltihopa för legender har fastnat i ett 1900-tals sätt att tänka som historiker. Om man förflyttar sig 2000 år tillbaka eller närmast det och skulle skriva i legendart att hitta på det här, då skulle man ju ingalunda ha framställt de här personerna på det sättet. Utan då hade man gjort dem ganska vackra och klara, intelligenta och troende med en gång. Så det är klart att det finns i detaljer många olikheter, men tyngdpunkterna på de olika delarna av ståndelsetraditionerna är ju de samma. Det här känner ni säkert till, men jag tycker att det är nödvändigt för mig att presentera min syn på det här för att kunna gå vidare till min egen uppståndelsetro. Markus har ju den kortaste versionen, det vet ju alla, i det 16:e kapitlet. Där sägs ju bara rent kort att kvinnorna gick in i graven och får ett besked. Han är inte här, men där är platsen där han blir lagd. Ett konstaterande av en gravs tom. I Matteus 28 kapitlet finns den där detaljen också. Kom och se var han låg. Alltså tanken är i båda de här traditionerna att man vill konkret historiskt visa att här var hans kropp, men den är det inte längre. I olika traditionsramar, traditioner som har uppstått på olika tillfällen, olika delar av den allra äldsta kristendomen. I Lukas evangeliet 23 kapitel, verserna 55 och följande, så står det att kvinnorna såg graven. De såg hur hans kropp lades just där i den graven. Man skulle nästan kunna tro att de här uppståndelsetraditionerna var skrivna på 1800-1900-talet istället. Det är sådana här saker är väldigt viktigt att kunna bevisa det ena och det andra. Det var alltså ingen förväxling av grav eller gravplats. De gick in, såg ingen kropp. När budskapet kom till apostlarna så blev det ju en sprintertävling mellan Johannes och Petrus till graven. Johannes var yngst, han kom först. Petrus, som var betydligt äldre, kom fram senare. Johannes gick in och såg. Men Petrus, han gick in och kontrollerade riktigt vad det var frågan om. Och det var han som såg linnesvepningen ligga där. Här är det ju alltså Johannes först som går sitt in efteråt igen, sen Petrus har varit där, och kontrollerar. Graven är tom. Sen har ju Johannes sina speciella detaljer, och det är ju att linnesvepningen låg i ordning och huvudduken låg för sig. Det behöver jag inte gå in på, utan för mig är det viktigt alltså att trots all förvirring, trots den dramatiska händelsen och det fullständigt otroliga budskapet, har man förstånd att kontrollera. Är det rätt grav? Den var tom. Här låg han ju. Vi såg att han fördes in i denna klippgrav. Och det är självklart att alla de här sedan fantasierna om skendöd Jesus är ju en... Jag vet inte om ni säger skendöd. Ja. Är ju efterkonstruktion och rationaliseringar för att komma undan det som är oförnuftigt, fullständigt oförnuftigt, nämligen uppståndelsen. Och det är ju många medicinprofessorer ute i världen som under årtiondena har sysslat med det här, och det senaste budet är ju att det är en rent orimlig tanke. Och då har man gjort experiment, hur man nu kan göra det, men det är gjort så. Att en korsfäst person, även om han har fötterna, händerna är spikade på tvärribban, men om fötterna står på den lilla plattan så sjunker kroppen ihop. Efter en tid man orkar inte hålla benen raka. Och i och med det trycks lungorna och hjärtat ihop, vilket kan förklara Jesu tidiga död. Så det är flera av de här medicinska undersökningarna som säger att det är en helt orimlig tankeskeende. Och sen dessutom ska man ju tänka oss hur man rullar undan en stor sten inifrån. Och att man, hur man kliver ut de här bindtraserna också, som Lazarus gjorde. Men det är en annan sak. Men alltså, alla såna här försök med skendöd och så vidare, att de gick till fel grav eller att de har misstagit sig, det är efterrationaliseringar. Och det är som sagt var, det finns ingen grav där arkeologerna skulle kunna hitta fram Jesu kropp, Kristi ben. Ni kan ju själva sätta in i den situationen att det imorgon i århusstiftstiden står att arkeologerna har hittat Jesu ben. Vi måste tänka konkret. Vad gör vi då? Ja, jag menar, det är viktigt det här alltså. Ja, det är viktigt det här alltså. Så att vår övertygelse är den att man hittar inte de benen. Men man ska låta sig utmanas. Men det viktiga här alltså, det är att man kontrollerar. Petrus gör det, Johannes gör det, kvinnorna gör det. Allihopa kontrollerar. Och allt det här historien om skendöda, det tror jag inte ett ögonblick. Man kan också se att det finns en viss kritisk inställning i traditionerna till händelseförloppet. Man ser i traditionen att det är en fråga om en verklig händelse. Och när jag säger en verklig händelse så hör jag Rudolf Bultmann gapa i örat. Detta är icke historia, alltså kan det inte vara en verklig händelse. Men det är ju frågan om var vi lägger gränsen mellan historisk verklighet och transcendental verklighet. Det är en mycket intressant fråga. Och det är väl så att det finns en historisk forskningstradition som menar att det här sammanhänger ju med vilken verklighetsuppfattning vi har. Man kan studera historiska händelser och människor och så vidare utan att på något sätt beröra någon transcendental tanke. Man kan också göra det, liksom ha i bakhuvudet så som en ram, att det finns en möjlighet om en transcendentalt ingripande i vår historia. Och var går gränsen? För den här tidens människor, Jesu tid, hade man ingen gränslinje riktigt mellan jordisk verklighet och Guds värld, det transcendentala och det jordiska. Den transcendentala världen var en verklighet och den fanns också i vår verklighet. Men man kunde vara kritisk, och jag menar det att det visade sig sedan att de här lärjungarna och kvinnorna var inga dumhuvuden. Jag menar, det var inte så att Jesus hade valt ut de här 11 till riktiga tokstollar. Utan det var ganska begåvade människor. Om man läser Johannes vad han skriver. Även Petrus första brev är ju inte bara vad som helst. Så kan vi förstå att uppståndelsetraditionen togs emot också av kritiska människor. I Lukas 24 kapitel och 37 versen så säger Jesus den uppståndne: varför är ni rädda? Jag är inget spöke. Kontrollera mina händer och fötter. Det är jag. Det är ingen annan. Så är det fråga om visioner, så är det ganska märkliga visioner. Visst kan man med hjälp av olika stimulantia och knark och sånt få visioner som är väldigt konkreta och verkliga. Men det verkar inte på något sätt vara det är frågan om, utan det är någonting i gränslandet mellan verklighet och transcendentalitet. Men nu är transcendenten också verklighet. Ett spöke har inte sarx och inte ostea, ben, kött och ben. Ett spöke tar inte mat och äter. Vad är det då för skillnad mellan en vanlig människa som äter och den uppstående Jesus som äter? Också en utmanande fråga som vi bör kunna ha svar för. Det är sådana frågor som den enskilda människan ställer till oss. De som vill debattera. Och det är likadant med Johannes evangeliet 20 kapitel med Thomas. Identiteten är det fråga om. Sårmärkena. i händerna, i fötterna, i sidan. I Johannes 21 kapitel så hade Jesus ordnat en måltid i Galileiska sjöns stränder när de kom ifrån fisket. Här räcker alltså inte vår fattningsförmåga till. Om vi tror på Jesu uppståndelse så har vi i vårt tänkande infört en ny dimension. En helt ny dimension. En existens som är helt annorlunda, unik. Den går genom stängda dörrar. Jesus är totalt unik i denna existensformen. Utanför naturlagarna. Utanför tid och rum. Och det viktigaste i de här sammanhangen, det är ju också verkligheten i det som händer. Identiteten mellan Jesus från Nazaret och den uppståndne Kristus. Den tomma graven är inget bevis för uppståndelsen. För några decennier sedan, då man ännu diskuterade uppståndelsens verklighetsfrågor och uppståndelsens traditioner, har man ju slutat med nu. Nu talar man bara om sociala frågor. Så menade man att så långt kan man komma till den tomma graven. Och då står man inför ett mysterium. För att de förklaringsmöjligheter som har angetts håller inte, helt enkelt. Så historiker, som icke-troende historiker, kan säga: så långt går vi med dig. Fram till den tomma graven. Det är ett mysterium. Och sen kan det också ett mysterium hur de här människorna som hade upplevt det dramatiska Jesu död, efter några veckor är frimodiga människor som förkunnar evangeliet. Den tomma graven är alltså inget bevis. Men det är ingen logisk slutsats om man tror på Jesu kroppsliga uppståndelse. Utan det är någonting annat som är viktigt. Och då kommer vi fram till visionerna. Det sägs inte någonstans i nytestamentliga materialet att den tomma graven är ett bevis för Jesu uppståndelse. Det enda bevis man anför, det är ögonvittnena. Det är de bevisen man har. Och det är intressant också att se att de här traditionerna är utformade så att de ger inte bilden av verkligt fina, starka, kraftiga kristna, de första lärjungarna. Det talas om att de möter den här uppståndelsevisionen, så grips de av ångest. De är rädda. Det talas om fruktan. Och det talas om tvivel. De var alldeles utom sig, så rädda var de, står det i Markus 16:5. I Matteus 28. Bävan grep de i deras hjärta. Lukas 24, de var förskräckta. Eller man sa, det är bara prat. De tror inte på dem. Visionerna så skapar de en rädsla, därför att man har upplevt någonting som är totalt okontrollerbart. Något som aldrig har hänt. Något som man inte har tänkt sig. Och det är det som skapar, tycker jag, trovärdigheten i traditionerna. Att man sedan ger ut av detta, denna sin erfarenhet av bävan, förskräckelse, ångest och så vidare. I den tyska vuxenkatekesen, som jag tycker är väldigt innehållsrik och bra, den jättetjocka boken som ni säkert har här i biblioteket, så talar man om fyra olika sätt att försöka förklara de här visionerna. Den romersk-katolska katekesen som har kommit ut nyligen tar inte heller upp så mycket, men säger liksom bara att art und weise, sättet och så vidare för dessa Jesu visionerna, säger skriften inte någonting egentligen om. Och då ska jag ta de här fyra förklaringsförsöken som den här tyska vuxenkatekesen tar upp och som speglar någonting av den tyska då inställningen. Den första är den subjektiva visionshypotesen. En subjektiv visionshypotes. Och det betyder att man vill försöka förklara de här visionerna psykologiskt. Efter katastrofen på Golgata så besinnade sig lärjungarna. De hade önskat sig ett annat slut. Och de ville så starkt att Jesus skulle leva vidare att de trodde att de såg. Jag måste säga att det är en ganska märklig hypotes. Att ur ingenting, i en önskedröm, så framkommer då fullt av visioner av en uppstånden Jesus. Jag vet inte om den danska televisionen ännu har gett eller kommer att ge Ingmar Bergmans sista serie som heter Enskilda samtal. Som är alltså en beskrivning av hans far Bergmans, Henrik Bergmans, och hans hustrus liv. Och hur hon biktar sig i enskilda samtal för prästen i församlingen. Och där kommer Ingmar Bergman alltid fram med sina egna små märkliga tankar. Han kämpar ju förtvivlat med tanken på att det är verkligen sant det här om Jesus, uppståndelsen och alltihopa. Vad säger den här prästen från Stockholm? Som förklaring för henne när hon inte kan konfirmeras, för hon tror inte. Att efter en vecka de hade suttit där inlåsta lärjungarna, så reste sig plötsligt Petrus upp och sa: nej, det här går inte, här kan vi inte sitta och trycka längre. Nu måste vi gå ut och fortsätta mästarens verk och predika kärleken. Och på det sättet uppkom kyrkan. Och det är det som man upplever och erfar i nattvarden. Ingen vidare präst i själavården. Men i alla fall, det är det typiskt, tror jag. Många människor resonerar på det här sättet. Men det är mycket intressant och en mycket välgjord serie. Så att om dansk television ger den så småningom, vilket jag tror, så är det väldigt intressant. Men samtidigt märker man hur liberalteologin klarar inte det här. Den klarar inte sådana tankar som uppståndelsetanken. Utan måste på något sätt vrida det därhän att det är inommänskligt. Och den ligger väl på sätt och vis i den subjektiva visionshypotesen. Den andra är den objektiva visionshypotesen. Inte en psykologisk förändring hos lärjungarna, utan det var Gud som handlade. Gud uppväckte på något sätt Jesus till nytt liv och uppenbarade honom som levande, inte för alla. Så vad de såg, det var en verklig Jesus. De hade alltså visioner, och visionerna var inte psykologiskt framkallade i hjärnan och så vidare, utan det var verkligen något som Gud hade gjort. Eller den tredje är att den så kallade tydningshypotesen. Man hade verkligen syner och drömmar om den uppståndne, som om Jesus verkligen hade gjort det. Och så projicerade man sin uppståndelsetro på den korsfäste. Det finns naturligtvis många andra sätt idag att tyda de här tingen. Men det som gläder mig på sätt och vis är att den fjärde hypotesen enligt den tyska lutherska vuxenkatekesen, det är att traditionerna talar om historisk verklighet. Det är oavhängiga traditioner. De är inte beroende av varandra. Den tomma gravens traditionen, den är inte bara någonting som man hittade på. Man var oförberedd och därför blir det på det här sättet. Och man vägrar att tala om en reanimation av den döda kroppen. Det vill säga ett återupplivande av den döda kroppen. Ungefär som Jesus uppväckte Lazarus. Som en historiker, en vetenskap, man kan acceptera det här. Det beror alltså på vilken verklighetsuppfattning man har. Vi rör oss ju hela tiden i gränslandet, i det transcendentala som bryter in i vår värld. Det är inte vilken historisk händelse som helst. Men då kommer sen nästa fråga. Vi ska göra utmanande frågor. Vi ska inte bara ta det här gamla vanliga som vi predikar på påskdagen. Utan vi ska ställa sådana här frågor som enkelt folk ställer. Låt oss förflytta oss till den här graven då, på natten, den tredje dagen. Vad hände med kroppen då? Det vore väldigt bra om man hade hittat någon text som hade talat om vad som hände, för det är en spännande historia egentligen. Ja? En liten glimt av hur Paulus förstod det här mysteriet kan vi få i första Korintherbrevets 15 kapitel och 51 vers. Om Paulus tänkte på vad som hände i Jesu grav vet jag inte, men här är alltså hans sätt att förstå, och han då bygger på äldre traditioner, det är möjligt, förstå vad som händer i en sådan situation. Första kor 15:51. Det här är ett mysterium, säger Paulus. Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas. Ett nu, på ett ögonblick vid den sista basunens ljud, och så vidare. Då uppstår det döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas. Och så talar han om att det här förgängliga måste ikläda sig oförgänglighet, till dödliga kläs i odödlighet. Vad som är intressant är verbet förvandlas. Det måste ha varit det som hände med Jesu kropp. Den förvandlades helt enkelt. Det är alltså ett mysterium att en död förvandlas. Detta förgängliga ikläder sig oförgänglighet. Och den dödliga Jesuskroppen kläddes i odödlighet. Nu kan jag inte komma in och föra in det här med inkarnationens hemlighet, för att bli det ännu värre. För då är Kristus både människa och sann Gud. Och då blir det ännu mer komplicerat. Vi håller oss för den mänskliga sidan, om det nu går. Men jag vill gärna bli utmanad av sådana här frågor, därför att det är de jag möter hos människor som inte tillhör församling, utan som är i marginalen och ställer frågor. Och det är klart att den västerländska människan idag är väldigt nyfiken på sådana här saker, konkret. Vad hände? Och då tycker jag att jag hittar någonting här, i det här begreppet förvandla, som kan ge en liten antydan om vad som verkligen hände. Det är alltså ingenting kvar av Jesu kropp, mästaren från Nasaret i Palestina idag, och det fanns inte heller på uppståndelsedagen. Alltså måste allt ha förvandlats. Modern naturvetenskap känner naturligtvis inte uppståndelsen från en död, det är omöjliga tankar. Men Rudolf Bultmann säger i alla fall något förståndigt när han säger att uppståndelsen visar vad korsfästelsen betydde. Alltså korsfästelsen är fullständigt obegriplig om man inte ser den i ljuset av uppståndelsen. Och det har han ju alldeles rätt i. Så att uppståndelsen, Jesu uppståndelse, har inte bara med att hans kropp förvandlas och att han nu är levande och uppstånden, utan det har också med det att göra att vi får förklaring på vad korsfästelsen är, så som vi hörde idag i bibeltimen. Kan det verkligen vara sant det här? Kan jag föreställa mig något sådant här? Ja, jag ska försöka ta det allra sista i de här tankarna som jag har på de här punkterna. Den här frågan hur, uppståndelsens hur, kan ju bara besvaras med bilder och uttryck som Gud har låtit uppenbara i de heliga skrifterna. Det förgängliga som lever här på jorden i ringhet och svaghet blir alltså ersatt, överklätt av det som är oförgängligt, odödligt och himmelskt. Paulus suckar i Filipperbrevets 3 kapitel, en ganska fin suck. Filipperbrevets 3 kapitel och 20 vers. Vårt hemland är himmelen. Därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, eller frälsa oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla kommer Berbe tillbaka. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Kommer Berbe tillbaka. Det är fråga om en förvandling. Gud skapar något nytt. En ny kropp till själen och anden. Och en annan bild som jag redan talade om igår, det är ju bilden om den jordiska boningen och den himmelska boningen i andra Korintherbrevets 5:e kapitel. Min jordiska boning är som ett tält som rivs ner. Men Gud har en annan åt oss i himmelen, en evig boning som inte är gjord med händer, inte ligger under förgängelsens makter. Har vi iklätt oss denna så ska vi inte stå där nakna. Paulus menar ju att döden är svår. Vi vill inte bli påklädda. Vi vill inte bli avklädda, menar jag, utan man måste bli påklädd. Men det är ingen som får uppleva det, utan man måste avklädas. Det hör till dödens psykologi. Vi måste avklädas. Och uppståndelsen och döden är ju för de flesta i tiden långt ifrån varandra. Vad händer mellan avklädande till döden och iklädandet vid uppståndelsen? Vi var inne på det igår i samband med mellantillståndets fråga. Texterna är oprecisa. Det är som om vi inte ska få veta mer än en aning om mysteriet, hemligheten. Vad leder då Jesu uppståndelse till? Ja, det är den allt avgörande händelsen. Utan vilken ingen kristen tanke finns. Om jag tänkt noga på det så ska vi tänka på att uppståndelsen är den lilla tråd. Hela vår kristna tro, vår kyrka och allting hänger på. Är den tråden inte hel, rasar alltihop. Det säger också Paulus i 1 Korintherbrevets 15:e kapitel. Har Kristus inte uppstått från de döda, då är ju allt förgäves. Och det är väldigt nyttigt. Det är nyttigt att tänka så, därför att påsken och påskens budskap är inte det centrala i våra kyrkor. Jag skulle vilja höra nästan varje söndag. Varje söndag är en påskdag. Det är en Herrens dag. Varje söndag skulle det framgå mycket klart att detta är det avgörande. Allt det andra vi kommer att läsa och lära om försoningen och om det kristna livet och vidare är avhängigt av detta enda. Kristus lever. Det tycker jag är väldigt viktigt att vi ska ha klart för oss. Och när vi läser apostlagärningarna för att försöka komma åt vad var det första budskapet apostlarna hade när de gick ut i medelhavsvärlden. Enkel statistik visar uppståndelsen. Inte korset, uppståndelsen. Därför att korset begriper vi inte utan uppståndelsen. Och därför så tycker jag det är väldigt viktigt det här att vi tar detta så oerhört på allvar med uppståndelsen. Vi ska också komma ihåg att när man skulle ersätta Judas Iskariot enligt apostelgärningarnas 1:e kapitel. Vad ville man ha för en person? Jo, en som hade varit med Jesus från begynnelsen. Hela hans undervisning och alla under han hade gjort. Hans död, men också varit med honom som uppstånden. Det visar alltså att den biten kunde inte vara man vara utan. Man kunde inte välja en 12:e lärjunge som ersättare som inte hade sett Jesus som uppstånd. Ja, man skulle kunna fortsätta här länge. Jag ska inte göra det nu för jag känner att benen börjar bli lite möra. Men man skulle kunna också säga det att här skulle jag kunna hålla på en timme till om dopet. Om döden, uppståndelsen. Där vi första liksom förs in i detta mysterium. Och det är egentligen ganska fantastiskt. Och den danska kyrkan är ju en dopkyrka. Mycket mer än den svenska. Det är ju ganska fantastiskt att det är dopet. Ställs vi precis rätt in i det största mysteriet som överhuvudtaget finns. Där vi kan få i vår tro erfara en död i Jesus. En begravelse med Jesus. och en uppståndelse med Jesus. God uppståndelse på er allihop.